Trygga grupper presterar bättre än rädda.
Förändring, osäkerhet och komplexitet, ja, det är ju vardagsmat för de flesta organisationer och ja, deras människor idag. För att man trots allt det här ska kunna röra sig framåt i rätt riktning, ja, då krävs medarbetare som vill och vågar både tänka nytt och säga nytt och lyfta det som känns osäkert och oklart.
Mm, och för att komma dit, ja, men då behöver vi vara trygga. I en psykologiskt trygg grupp känner människor att de kan dela sina tankar och åsikter och känslor utan att behöva vara rädda för negativa konsekvenser. Det handlar helt enkelt om att skapa en atmosfär där öppenhet, ärlighet och sårbarhet uppmuntras och respekteras.
Ja, det här behöver man jobba med ofta och på lång sikt. Spoiler alert, det kommer vi faktiskt att prata om idag. Och hur man gör, ja, det ska vi djupdyka i. Och det här är Health for Wealth. Och i 8 år nu har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och då vill jag säga hurra, 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 hurra. För det är faktiskt det här avsnittet, precis som när det släpps, markerar att det är 8 år. Grattis till oss, Ann-Sofie.
Ja, stort grattis till oss och till alla er som har lyssnat och tagit med er innehåll och idéer och gjort saker annorlunda från våra avsnitt och alla våra gäster som vi har haft. Så att, ja, grattis till alla inblandade.
Verkligen, och som du sa där, att ni som lyssnar, att ni tar det här som vi pratar om och klokskapet från våra gäster och förändrar något i vardagen, det är det bästa vi vet. Fortsätt med det, ni snälla. Och tillbaka till den röda tråden då, för att må bra, då behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
I podden så har vi tagit och kommer fortsätta ta ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. Och det gäller er alla där ute faktiskt.
Ja, och vi tycker att det är väldigt kul att se att många organisationer vill satsa på hälsa och gör det, eller tänker kanske att man gör det, men frågan är ju om man får den effekt som man önskar. Och det finns många anställda som önskar olika saker, som mer friskvårdsbidrag till exempel, eller varför inte ett företagsgym?
Mm. Och det kan vara jättebra. Problemet är bara att hur många stegtävlingar man än startar och hur nära den är till gymmet, så är det något som saknas ofta för att vi ska göra det där vi vet att vi mår bra av.
Mm. Det här har vår samarbetspartner Twitch Health jobbat med länge och kommer fortsätta göra och har verkligen i sitt huvudfokus. Det krävs aktivering, det krävs hjälp att aktivera. Någon som hjälper till att se till att man kommer igång med det man faktiskt behöver göra. Och de kallar det här för hälsa som blir av. Och vad det handlar om och hur de kan hjälpa er, det kan ni läsa mer om på twitchhealth.se. Och idag känns det jätteroligt i det här jubileumsavsnittet att välkomna tillbaka Caroline Lornund till podden. Och vi ska, som vi har pratat om, prata om psykologisk trygghet. Och du har ju doktorerat i ledarskap på Karolinska institutet och du utbildar, föreläser och forskar vidare kan man säga, eller hur? Välkommen!
Ja men tack snälla, det är ju en ära att få vara med i ett jubileumsavsnitt måste jag säga.
Ja, superkul att ha dig här och för dig som lyssnar nu och blir nyfiken så spana gärna in avsnitt 72, där var du med sist Caroline och då pratade vi om styrelsens roll i hälsoarbetet.
Mm, just det.
Och jag tittade tillbaka på det nu och det här är ju en nivå man ofta glömmer, den ovanför vd och andra chefer. Och där pratade vi bland annat om att det är viktigt vad man mäter och följer upp. Mm. Idag så har vi en helt annan vinkel på sätt och vis, för det handlar ju om en aspekt av hälsa. Men kan man säga att det här med psykologisk trygghet handlar mer om det vi gör tillsammans och hur vi gör det? Vad säger du Caroline?
Ja, det handlar självklart om hur, vad vi gör tillsammans. Men faktum är att den här forskningen från avsnitt 72 om styrelser, där har ju vi tagit det vidare för att titta på hur politiker i nämnder i kommuner och även hur alltså kommunala bolagsstyrelser tänker kring sitt styrning av hälsa och säkerhet. Och preliminära resultat handlar faktiskt delvis om vad man har för psykologisk trygghet i styrelserummet till exempel, för att det är ju också en viktig arena där olika perspektiv behöver komma upp och det här liksom färgar sen neråt i organisationen. Så att det är ju vad man gör på alla nivåer, tänker jag. Det är inte bara enskilda operativa team, utan även team som sitter på strategiska nivåer.
Det är ju skönt på ett sätt att höra att det går inte bara att jobba med det här på en nivå, utan att det behövs överallt. Och det låter ju väldigt liksom logiskt på så sätt.
Ja.
Ja, men som vi sa, vi ska prata mycket om hur man gör idag, utan att, tror jag, någon av oss vill påstå att det finns ett enhetligt facit som är det mesta som är lite utmanande i livet. Men i inledningen så pratar vi om vad en psykologisk grupp liksom är, vad som präglar det. Men vi tänker att vi ska i alla fall börja med att utveckla det lite grann. Och vi tänker att vi försökte att sammanfatta det i 5 stycken punkter. Och vi började med det här med öppen kommunikation. Vill du börja med den, Boel?
Ja, och det här är ju då väldigt enkelt sammanfattat, men för att vi ska hitta en väg in och rita upp vad det är vi ska prata om. Så om man då sammanfattar psykologisk trygghet på 5 korta sätt, så kan man börja med att prata om öppen kommunikation. För det är en avgörande del att man ska känna sig fri att kunna uttrycka sina åsikter och idéer, som vi sa i början, utan att vara rädd för att det ska liksom bita en i svansen. Är det en bra formulering, Caroline? Vad tänker du om den här punkten?
Jag tycker att det är en bra formulering, och den behöver eventuellt ett tillägg. Och det är att det betyder inte att man ska säga allt man tänker. För det kan ju också finnas den här kulturen, man är, vad heter det, råmen hjärtfull säger man inte, men vad säger man?
Råmen hjärtlig, va?
Ja, råmen hjärtlig brukar man säga. Ja. Eller att liksom, ja, men raljanta kommentarer och så vidare, och man tror att alla är med på de här skämten, och så kan det gå över gränsen. Så att det är viktigt att den hör ihop med att ha respekt och alltså så vidare. Så att visst, öppen kommunikation, men man får inte vara fräck.
Nej, men det finns vissa ramar, men det är bra. Och då kan vi ju gå vidare i den här listan. Att nästa punkt är tillit, och den sätter ju en viktig ram där. Tillit handlar om att man kan lita på de andras intentioner. Och det gör ju då att man känner sig mer trygg att dela vad man tänker. Men sen nästa punkt, respekt. Att man behandlar varandra med respekt. Och att det finns en förståelse för olika perspektiv och erfarenheter. Och där någonstans kanske vi har ramat in det, så att man inte då öppnar för raljanta kommentarer. Nej. Eller hur?
Ja, absolut. Och jag tänker där med tillit. Amy Edmondson, som ju är den forskare som har framförallt satt psykologisk trygghet på kartan och forskat väldigt mycket. Hon anses ju vara forskarmamman till det här begreppet. Mm. Hon gör ju en skillnad mellan psykologisk trygghet, som är en upplevd, en gemensam upplevd känsla av att de andra vill mig väl, och här kan jag våga ta risker att visa mig mänsklig på olika sätt. Mellan det å ena sidan, och sen när hon pratar om tillit, så menar hon att det här är någonting som sker mellan mig och en annan person, att jag litar på att du kommer göra det du säger, eller vad det nu kan vara. Men ja, så att hon gör den distinktionen, så det kan vara kanske bra bara att kommentera att det vi pratar om är ju psykologisk trygghet, men det är ett väldigt närliggande begrepp med att man litar på varandra. Men någonstans så handlar det ju om att det här, jag känner i den här gruppen att jag kan våga blotta mig på olika vis, och det kommer inte användas emot mig på ett obehagligt sätt.
Just det, och det leder in på nästa punkt av de här 5, som är då att man uppmuntrar sårbarhet, att man vågar ja, men visa sig svag, att man är trygg nog. Mm. Och den sista kan vi bara nämna den så att vi kommer igenom de här fem, är konflikthantering, att man kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt utan att atmosfären blir otrygg. Så om man nu ska vi ju djupa lite mer i det här, men om vi repeterar: öppen kommunikation, tillit, alltså att vi kan lita på varandras intentioner, respekt, att man uppmuntrar sårbarhet, och en schysst konflikthantering. Har vi ramat in det hyfsat där då, Caroline? Vad säger du?
Jag tycker att det är viktiga, jätteviktiga aspekter som kommer upp. Och den sista här med att hantera konflikter, där tänker jag också, bara nu när vi är inne liksom lite på, sådär, på vad är definitionen av psykologisk trygghet, eller ja, hur kan man tänka kring vilka viktiga aspekter den innehåller, så tänker jag att det här med konflikter, det säger också någonting om att psykologisk trygghet handlar inte om att vi alltid ska hålla med varandra. Det kan vara viktigt att säga det bara, att det är inte att vi stryker varandra med hårs och det är fullständig harmoni, utan det är ju snarare att vi kan hantera, vi kan ha ett konstruktivt samtal om meningsskiljaktigheter utan att slå under bältet eller hån eller förlig eller vad det nu kan vara, utan att man har den typen av meningsutbyten på ett respektfullt sätt. Så att, och det gör ju att det blir en god konflikthantering när det uppstår och inte leder till infekterade processer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänker att det är så centralt att alla grupper, så fort fler, alltså det är bara att ta mig och Boel under 8 års poddande, det är självklart att vi har olika sätt att liksom se på saker och vilja göra saker, och är det tryggt mellan oss, då trycker man inte dem under mattan, utan då kan man tryggt förhålla sig till dem och diskutera dem och skapa konstruktiva lösningar. Så att, liksom att konflikter finns ju, och i en psykologiskt trygg grupp så upplever jag i alla fall att man ser att ja, men då vågar vi ha de här framför oss och vi hanterar dem på ett konstruktivt sätt. Och det är just det här också, tänker jag, en reflektion med det här att interpersonella risktagandet handlar inte om att jag kan säga vad som helst till dig, utan att det är liksom, det handlar ju om en typ av konstruktiv dialog som man behöver ha, men tryggheten gör att vi kan prata även liksom om svåra saker. Och sen en tredje sak som jag funderar på, just att vi läser ju mycket, Amy skriver på engelska, och där är ordet vulnerability, och jag kan känna ibland att jag verkligen behöver prata om vad sårbarhet är för någonting, för det börjar med ordet sår, liksom. Sårbar, alltså det går att såra mig, att vad handlar det om? Det är ju inte bara, tänker jag, att berätta om vad jag tycker är jobbigt eller svårt. Det kan ju också vara så här, vet ni, jag brinner så mycket för det här. Jag längtar så mycket efter det här. Det är också visat. Det är liksom, ja, vad har du stött på där just kring ordet sårbarhet? Som ju i alla fall, ja, det är kanske lite laddat.
Ja, nej, det är jättespännande att du tar upp det. Jag håller med. Sårbarhet låter, det låter så skört. Och någonstans så vill man ju, och precis som du säger, att sårbarhet handlar, tänker jag, dels handlar det inte om svaghet, utan att det snarare är en styrka att visa att man påverkas på olika sätt eller behöver på olika sätt. Brené Brown, som är en amerikansk sociolog som har skrivit flera böcker om det här med modet att vara sårbar, både som ledare och i liksom andra sammanhang. Hon har ju en väldigt bred definition på sårbarhet och menar att, jag menar, att älska är ju att vara sårbar. Att säga att jag älskar dig är att göra sig sårbar. Så egentligen så fort jag behöver någon annan och visar det, eller säg att ni skulle ge mig en komplimang till exempel. Och om jag då säger, men gud vad glad jag blir när ni säger det, tar emot den här komplimangen och visar att det betyder någonting för mig, då är det också att visa sig sårbar, för att jag visar att det ni sa betyder någonting för mig. Så att det här med att vara sårbar, det är spännande begrepp. Och Brené Brown pratar ju om att vi sätter på oss rustningen på olika sätt för att inte visa oss sårbara. Och det tänker jag, det hänger väldigt väl ihop med psykologisk trygghet. Att våga ta av sig den här rustningen på olika sätt.
Och det kan jag tycker det är klokt att prata om det också, för det kanske är så att vi behöver den där rustningen i olika situationer. Jag menar, när vi är ute i de här grupperna där vi kanske inte är så, där vi inte har den här tryggheten, och det kanske kan komma pikar och man kan behöva bemöta fakta, kritik, alltså, och då kan det vara skönt att ha den här rustningen på sig så man kan, du vet. Men när vi ska jobba tätt ihop och verkligen prestera någonting tillsammans, då hamnar ju den i vägen, eller hur?
Ja, precis. Och den första situationen du sa, när tänker du att man behöver den där rustningen då?
Ja, men jag kan tänka mig en massa situationer, men till exempel när jag var yngre, vet jag, när jag skulle kliva in i situationer där jag kände mig osäker, säg att det var ett nytt jobb, när jag skulle säga hej till en helt ny grupp eller vad som helst, då tog jag på mig en rustning på det här sättet mentalt. Jag tänkte på någon, som en gammal klasskompis eller liknande, som jag tyckte såg så härlig och liksom frejdig och trygg ut i sina situationer. Och så låtsades jag att jag var hon. Okay. Det är ju en rustning. Så här, nu, det här, förstår du?
Mm. Och jag tänker att det här med rustning, att det behöver vi ju olika mycket. Det är någonting vi liksom lär oss, smarta ungar som vi är. Vi lär oss hur vi ska navigera socialt och få status i gruppen, eller åtminstone minska risken att bli utstött eller vad det nu kan vara. Så att det är ju det är någonting som funkar, åtminstone när vi växer upp. Men jag tänker att vi har kvar det här förhållningssättet också i alldeles för hög grad, och olika mycket. Har man en kanske lite lägre självkänsla, så sätter man oftare på sig rustningen för att man tror att man behöver vara någonting som man egentligen kanske inte behöver. Så jag tänker, vad skulle hända om man går in i en grupp och säger att jag känner mig lite nervös för att träffa er idag. Det skapar ju också en medkänsla och det på något vis sänker garden för alla, tänker jag. Det är lite som fröken brukar göra, vet ni vem som var mest när barnen börjar skolan i förskoleklass. Jag var jättenervös inför idag, för att liksom öppna upp. Det är ju en specifik situation, men kontentan av det som jag vill säga är väl att jag tror att vi sätter på oss de här rustningarna lite för ofta. Det är i alla fall min erfarenhet. När jag själv har börjat ta av mig den, så blir ju bemötandet blir så himla bra. Och det skapar psykologisk trygghet för alla när man kan bjuda på sig själv på olika sätt.
Jag tror att det kan vara en semantisk kullerbytta, för jag känner ju igen det som hon beskriver som armored, liksom, där det jag tror Boel, om jag får tolka det rätt, menar liksom att jag hittar ett sätt att stärka mig själv som faktiskt kan göra att jag lättare kan gå in och vara så. Jag stärker mig själv så jag kan säga, vet ni vad, jag var skitnervös inför idag. Det är ju ett sätt att stärka sig.
Absolut.
Versus att jag bygger på mig ett skydd, liksom. Och jag som också ut och möter grupper där jag har ett stort behov av att jag vill få loss det här, att folk vågar räcka upp handen och säga ja. Inte så att det känns löjligt eller känns krystat att jag berättar någonting, men försöker också säga så här, jag är jättepirrig inför det här liksom, och visar en känsla av på något sätt på en nivå som ändå inger trygghet liksom, att det är ju att jag tänker att sårbarheten, det är ju inte att säga så här, jag har ingen koll på någonting just nu, jag känner mig helt förvirrad, alltså det är ju inte liksom förtroendeingivande när man står som fröken ledare och sådär. Det är ju så intressant det här med orden och vad de hur man tolkar dem.
Ja, men jag har en tanke där också att bjuda på sin sårbarhet, det är väl lättast för den som har mest makt eller status. Alltså den som redan är chef och ledare, som ju fröken är i situationen du ritade upp, Caroline. Då kan hon bjuda. Ja.
Ja, hon kan ju verkligen göra det för att hon... Hon är liksom den enda vuxna i rummet. Så hon kan ju verkligen göra det. Men jag tänker, det är inte så lätt att bjuda. Det beror lite på liksom hur du förhåller dig till din makt, tänker jag. Om du är trygg i dig själv i den situationen, då tror jag att du lättare bjuder på det här. Och det är också väldigt viktigt att just en ledare gör det. Men är du mer otrygg, så tror jag att det kan vara svårare för dig att bjuda på den sårbarheten. Och sen en annan väldigt intressant fråga som jag har diskuterat med ledare i olika sammanhang, både utbildningssammanhang och andra sammanhang, det är ju den här, ja, men hur sårbar ska man vara? Måste jag berätta om allt, om liksom vad jag går igenom privat? Eller jag vet en chef som sa att hon var rädd för att börja gråta när hon skulle säga upp en medarbetare som hon uppskattade väldigt mycket som medarbetare och person. Men det var nedskärningar. Vad händer om tårarna börjar rinna i en sån situation? Och det är ju sårbarhet. Mm. Och någon som går igenom en skilsmässa privat, ska jag berätta om det, varför jag kanske mår som jag mår? Och, eller ska jag liksom inte berätta om det, för att jobbet är enda stället där jag liksom har en fristad just nu, och jag känner att börjar prata om det här, då krackelerar jag. Så att jag tänker att det är inte helt lätt att veta vad
som... Men Caroline, jag vill koppla det tillbaka till där du sa, apropå att det ska vara öppet i tak, vad säger man, högt i tak, att man ska få, det betyder ju inte att man ska kunna säga vad som helst, saker som gör andra arga eller ledsna. Och det är väl lite grann samma här, att om jag vågar bjuda på mig själv lite grann, så måste jag inte blottlägga allt. Det måste ju kännas okej för mig också, och okej för de andra.
Ja, nej, men verkligen. Jag tror att det är Anders Wendelheim på Stockholms universitet har ju den här öppenhets- och tillitsspiralen. Och där är just det här, tillit handlar i, liksom, kan man översätta till psykologisk trygghet. Och han menar att man behöver öppna sig lite mer än vad kanske gruppen, vad gruppklimatet tillåter. Att du liksom pushar det här lite grann i taget, för öppnar du dig, och det här kan ju både en ledare och en gruppmedlem göra, men ledaren har ju en extra påverkan när den gör det. Och då skapar det en större liksom psykologisk trygghet, så att fler kan våga öppna sig, och att det här gör ju att man kan faktiskt bli bättre på att samarbeta, att få fram olika perspektiv, våga komma med en annan idé än vad alla andra tycker är bra och så vidare. Så att det är...
Jag hade en erfarenhet alldeles nyligen i en grupp där det var en person som bara satte igång ett snack genom att fråga, har ni några syskon?
Ja.
Och vi jobbar ihop och några har känt varandra länge, andra har inte gjort det. Men bara den frågan ledde in till att var och en fick berätta, och där valde man ju själv om man, jag menar, någon ville berätta om någon ganska liksom jobbig, sårig grej, och någon annan kanske berättade om något väldigt härligt.
Mm.
Men plötsligt så blev alla runt det där bordet människor. Mm. Och efter den konversationen så känner i alla fall jag att vi, vad ska man säga, att vad som än händer, vilken friktion så där som än uppstår i vardagen, så de är riktiga människor och det gör att jag blir mer respektfull, att jag också känner att de här kan jag verkligen lita på.
Just det. Får jag säga en sak kopplat till det?
Ja.
Jag kommer att tänka på, det kom en norsk avhandling i 2023 av en som heter Fyn, tror jag, F-Y-H-N. För Amy Edmondson som är då huvudpersonen, höll på att säga, den som driver den här forskningen kring psykologiskt trygghet, eller i alla fall startade den från början. Hon har efterlyst mer forskning om hur den här psykologiska tryggheten, hur dynamiken ser ut över tid, hur den varierar och så vidare. Och det var en studie i den här avhandlingen som handlade om det. Då hade han följt olika team över tid och dessutom de hade fått skatta grad av psykologisk trygghet var och en för sig i de här olika grupperna, och sen så hade han också intervjuat dem för att se vad var det som liksom motverkade eller gynnade psykologiskt trygghet. Och precis det du berättar, Boel, var en av de, kan man säga, fyra huvudpunkterna som man ägnade sig åt, och det var med liksom, det kallades för connection, och det är väl att vi på något vis lär känna varandra, och att man pratade om lite personliga saker, och som precis som du säger, man kan lägga det på, man kan ta liksom en sån ganska ofarlig sak som har ni några syskon och så vidare, så att folk får välja, men att det liksom är en viktig del i att skapa psykologisk trygghet, det här med att connecta till varandra på olika sätt.
Men det känns ju som att mycket börjar där. För att om man istället startar i den första punkten vi hade här med öppen kommunikation. Om jag då som chef eller gruppmedlem eller vad som känner att nu skulle jag önska att den här gruppen blev mer öppen. Det räcker ju tyvärr inte med att jag går in och säger, hörni, jag tycker att vi ska våga säga vad vi tycker mycket oftare. Eller hur ska man göra, Caroline?
Jag tänker att när vi säger det här, här ska vi högt i tak, då skulle vi snarare behöva säga, hur ska vi bemöta varandra för att det ska bli högt i tak här? För det handlar ju inte bara om att människor enligt den här öppenhets- och tillitsspiralen ska våga liksom uppbringa lite mod för att våga säga någonting som känns lite läskigt, utan det handlar ju lika mycket om mottagandet av det här som sägs. För att blir det tyst eller att man får icke-konstruktiv kritik eller vad det nu kan vara, då tystnar ju inte bara den personen utan flera personer. Då blir det den typen av liksom klimat. Hur man behöver ju bemöta det här med någon form av intresse eller någon form av följdfrågor. Jag brukar tänka det, att det är inte så himla lätt att bemöta någonting som man tycker låter helt uppåt väggarna, men man behöver bemöta även det bra, och i så fall, jag hör vad du säger, kan du förklara lite mer, och när man har hört den förklaringen, okej, jag har svårt att se hur vi skulle kunna genomföra det, kan vi parkera det så länge, eller vad tycker ni andra, och så kanske, man kanske liksom behöver stå ut med att ens förslag blir nedröstat, för att vi kan ju inte. Ja, så måste det ju få vara, så att säga.
Ja, högt i tak betyder ju inte att vi gör allt som alla vill.
Nej, exakt. Men att man kan tack för att du tar upp ditt perspektiv. Vad har ni andra för perspektiv? Låt oss liksom, vad finns det för perspektiv som vi inte har tänkt på? Kan vi bygga på? Kan vi sammanföra det perspektivet med något annat och hitta ett tredje som är superintressant? Sådär. Så att jag tror man behöver liksom tänka att jag ska uppmuntra beteendet att dela med sig och inte värdera vad det är folk säger, så att säga. Det ska inte vara att man behöver säga den rätta saken, utan att bara att det kommer upp perspektiv. För det innebär att kommer det upp flera dåliga förslag eller idéer eller vad det nu kan vara, så kommer vi ju till slut komma på en bra idé. Det är ju superbra att det kommer upp idéer liksom. Så jag tror att man behöver tänka att uppmuntra och stärka liksom, aktiviteten att uttrycka sina tankar
Det du är inne på här, det är ju verkligen ett sätt att typ sammanfatta affärsnyttan av det här. För jag tänker att vi ska prata mer om hur man liksom får till det. Men att vi har hjärnor som är så pass trygga och lugna så att de kan våga tänka nya tankar och orka göra det är det första. Och sen att våga lyfta dem och säga så här, inte säga, någon säger så här, det finns inga dumma frågor, så här, man behöver inte ens säga det, utan jag säger så här, nu provtänker jag på er. Just för det här är en idé jag fick nu. Mm. Vi ska ju hitåt liksom. Och jag bara, tänk om vi skulle kunna göra så här. Alltså där är en del. Jag vågar berätta den här idén. Eller jag vågar säga, Caroline, jag fick ju en sak från dig igår. Och jag förstår att det ska vara. Och jag fattar inte alls vad det är jag ska göra. Och jag förstår inte. Du måste förklara. Där det. Och sen också att är det psykologiskt tryggt så kommer ju också ert mottagande vara att nej, men nu förstår inte jag ditt förslag. Förklara för mig liksom, att mottagandet och att det också i det här då är tryggt att både berätta liksom, om misstag. För det är ju de vi oftast bäst liksom, lär ifrån. Så det liksom kokar ner till liksom, kärnan av affärsnyttan. Att vi får upp alla idéer, frågor, farhågor som puttrar omkring. Och vi får upp dem på bordet på ett konstruktivt sätt. Där de också blir bemötta på ett sätt som är konstruktivt och tryggt. Mm. Liksom. Mm. Och det gör att vi lär och vi liksom utvecklas. Och vi ser också att vi trivs och mår bättre på jobbet när vi är. Det hör vi ju själva. Liksom, att det är mycket trevligare att vara på ett ställe. Att det är tryggt att lyfta idéer och berätta vad man är orolig för och allting. Mm. Så att det på ett väldigt halvsnabbt sätt försöka sammanfatta affärsnyttan i, som vi inledningen sa, i organisationer där det ofta är saker som händer i omvärlden, men vi ska också driva en förändring som inte alltid är helt linjär och tydlig ens i 3 månader framåt, så behöver vi kunna ha sådana här samtal.
Ja men verkligen, och på liksom alla nivåer. Och jag tänker motsatsen till ett gruppklimat där olika perspektiv vrids och vänds på och så vidare, och man får ett gott informationsunderlag som man kan ta beslut på. Motsatsen är ju det här med grupptänkande, groupthink, där bara en åsikt blir rådande och det, liksom, det blir ja-sägare kring den, och man sluter sig från input från omvärlden, och det blir farligt att tycka annorlunda, för då kanske man åker ur den här högstatusgruppen eller vad det nu kan vara, och det kan ju leda till beslut som är fullkomligt devastating, är det jag kommer på. Vad är det för svenska?
Förödande.
Förödande.
Var hemska exempel från historien där.
Ja, men det finns ju hemska exempel. Så att det är ju verkligen affärsnyttan att kunna skapa det gruppklimat eller samtalsklimatet där olika perspektiv kommer fram. Den här kollektiva intelligensen som Filip Runsten brukar prata om bland annat.
Ja, och det här försöker vi bygga in i vår demokrati. Nu pratar vi om jobbet, men jag vill ändå göra en koppling till samhället. För man tänker så här att Putin har ju inte så många nej-sägare runt sig. Och apropå devastating och förödande. Så jag tänker att det här är ju viktigt att koppla till den som kanske först tänker att vad då psykologiskt trygghet? Ska vi sitta i och hålla varandra i hand och sjunga sånger? Nej, men det handlar ju faktiskt om att kunna ta fram friktion i ljuset. Och få fram de bästa idéerna på ett schysst sätt. Liksom.
Mm. Nej, men precis.
Men jag vet att det finns en massa forskning här. Och du har ju tagit del av mycket mer än vad vi har, Caroline. Jag vet att vi pratade innan avsnittet, du och jag, Ann-Sofie. Och det var någonting med getting things done. Vad är det för någonting?
Ja, att det är en av nyttan med det, att man faktiskt får saker att hända. Och det kommer ifrån, det är väl Amy som är liksom huvudförfattaren, hjälp mig här nu Caroline, som de har liksom sammanfattat mycket av den forskning som finns och tittat på hur det har forskats på psykologisk trygghet, men också det här. Här är liksom affärsnyttan, trots det, eller vad man ska säga. Så den rapporten talar inte så mycket om hur man ska göra i vardagen, som ju vi tänker att vi vill. Hur ska man få things done liksom i vardagen? Att vi rör oss lite ditåt.
Ja, nej, precis. Det var Edmondson och Bransby som gjorde en översiktsartikel som kom också 2023. Så den är ju väldigt, där de tittade på vad psykologisk trygghet, inom vilka områden som det har visat sig åstadkomma någonting. Men hon sa också i den att det finns för lite forskning på hur man faktiskt gör. Vad man säger och vad man gör för att skapa psykologisk trygghet. Så att det är ju också därför vi vill fokusera på, på det här och nu, vad vi har för erfarenheter. Men jag skulle ändå vilja säga att lite forskning finns det då. Och då vill jag igen prata om den här norska avhandlingen. Han som hade tittat på hur det här utvecklas över tid. Och då kan man ju säga att det fanns, vad kan man säga, 4 huvudteman där på var de här. Jag tror att han följde totalt 9 team. Och tittade på vad de gjorde. Han observerade nog inte, utan han intervjuade dem. Och en av de sakerna som man gör, det är ju att man på olika sätt connectar med varandra. Att man skapar lite liksom, man bygger relationer, man lär känna varandra lite mer utöver det som är liksom bara arbetsuppgiften. Man kanske har lite såna här sociala event som man, eller rutiner man skapar, att man alltid äter en, tar en gemensam fika och så vidare. Och det man också, det som var väldigt, tycker jag, intressant i det här, det var att man aktivt motverkade subgrupperingar. Mm. För det visade sig att när vissa team till exempel, där var det några som kände varandra sedan innan, och man kanske hade liksom en liknande terminologi, kanske liknande utbildning, och då kunde det lätt bli en liksom subgrupp. Vad sa du?
En klick liksom.
Ja, men precis, en klick. Och subgrupper, det motverkar psykologisk trygghet. Och det finns ju också forskning som visar i virtuella team att det är ett av liksom utmaningarna, just att man skapar sina egna små kanaler där bara vi tre snackar med varandra utöver den här liksom formella kanalen och så vidare. Så att just att motverka subgrupper är en viktig del i det här. Så att det här, connecta, det var liksom en del. Sen var det här med att förtydliga, alltså hur ska vi jobba tillsammans? Att man planerar, man ser till att man är på samma sida, har vi samma förväntningar, har vi samma bild av vart vi ska, vad har vi för mandat? Att man liksom klargör det här för gruppen eller tillsammans i gruppen. Och hur ska vi arbeta tillsammans? När ska vi uppdatera varandra och så vidare? Så att det här klargörande samtalet var otroligt viktigt i början, men också att man liksom återkom till det på olika sätt. Tydlig kommunikation och så vidare. Vill du säga någonting där, Annie?
Nej, jag fick en bild av att det var liksom, vi ska, alltså jag, ibland så är jag verkligen engelsk, alltså connecta på svenska, det är väldigt svårt att, vi ska koppla oss samman, liksom att komma närmare varandra, men då behöver vi ha strukturen för det. När görs det? 3:30, så fikar vi liksom, och vi har våran torsdagsfika liksom, eller någonting. Att det är ju liksom strukturen som skapar förutsättningen för att då kunna connecta. Man behöver liksom båda delar, fick jag en bild av när du gav de här 2.
Och jag tror att det här med strukturen, det var liksom väldigt mycket kring arbetsuppgiften, hur vi ska jobba också. Men jag håller med dig om att strukturen går ju också in i att hur ska vi, när ska vi ses liksom på ett lite mera socialt sett. Så det var de 2 första. Och sen den tredje, det var olika att man stöttade varandra på olika sätt. Det kunde vara att man visar intresse, att man peppar varandra, att man hjälper varandra. Och även att liksom teamledaren ser till att delegera, uppmuntra och följa upp och så vidare. Men att man på något vis fick en känsla av att jag är värdefull, jag bidrar, jag får hjälp om jag behöver. Så att det var olika sådana supporting liksom activities.
Får jag skjuta in där, det här är ju verkligen något som alla måste ta ansvar för ibland när vi pratar om en grupp så kanske vi tänker mycket på vad en ledare för den gruppen ska göra, men för att det ska funka måste ju alla känna att jag också har ett ansvar för att visa uppskattning och intresse för mina kollegor.
Nej, men verkligen så. Det blir så lätt att det här blir ledarens ansvar bara. Men det här är ju någonting som alla behöver bidra med. Även om kanske ledaren har en förebild liksom i sin roll. Och det kan ju jag själv uppleva väldigt mycket. Att när jag håller i långa ledar ledarskapsprogram till exempel, så är jag väldigt mån om att visa mig mänsklig redan från början, redan den första kvarten när jag träffar en ny grupp, för att visa att här behöver vi liksom kunna tänka tillsammans, och ja, jag är disputerad, men jag kan verkligen inte allt, och jag ibland går runt och tänker att jag borde kunna mer, men det jag kan jag nu inte, utan då får vi liksom hjälpas åt, eller vad det nu kan vara. Ni vet, bjuder på någon anekdot när man har gjort något tokigt. Jag upplever att det har en jättestor effekt på liksom axlar som sänks lite grann, och att man blir lite mera, ja men gud, har hon gjort något så där dumt, då, ja, men då vågar jag säga, liksom, då vågar jag ställa en fråga som jag inte är säker på om den är smart eller inte. Sådär.
Ja, men vilket bra exempel. Man kanske nästan hör i rummet hur de där rustningarna skramlar när de åker av och slår i golvet.
Skramlar till golvet.
Ja. Ja.
Och jag tänker där att man verkligen kan, vi pratar om ledare och att det är så viktigt att ledare gör, men vi har ju otroligt mycket också informella ledare. Jag kan tänka att vi kanske är en arbetsgrupp där, jag har jobbat där jättelänge, och så har vi en relativt liksom nyanställd, det kanske till och med är första måndagsmötet vi har tillsammans, så att en signal att här, nu är det läge att liksom, du vet att du får fråga vad som helst, att verkligen för att bana väg för det så kan jag bjuda på någonting. Igen, det får inte kännas helt apart och lösryckt. Men att så här, gud, jag kommer ihåg själv liksom hur jag ställde den här frågan. Eller vet ni vad, idag så känner jag, som jag ofta gör, jag har spilt på mig själv. Men någonting som gör att det liksom, som du säger, ja, du vågar den här personen. Ja, men det här är på riktigt, jag får fråga. Tack.
Ja, ja, men verkligen. Jätte walk the talk liksom, att visa med ett exempel, bygga upp en sån instruktion om att ja, men kom till mig om det är något du vill fråga, och att faktiskt, ja, det är jätteklokt tycker jag.
Så att om vi ska sammanfatta vad vi har lärt oss under det här samtalet, så för att bli bra på att göra det här, alltså att skapa den psykologiska tryggheten så folk ska våga dela tankar och känslor och synpunkter, då behöver vi också prata om hur vi jobbar tillsammans. Att det är en viktig del. Att våga visa sårbarhet, ja, det börjar med att någon faktiskt gör det. Och att, jag tänker också det här du sa, Caroline, att man aktivt visar när någon delar någonting att man är intresserad och nyfiken och ger den cred helt enkelt för att den gör det. Mm. Så det är några grejer jag tar med mig. Vad vill ni fylla på med? Något som vi ska betona innan vi rundar av här idag?
Jag kommer spontant att tänka på en sak som jag brukar säga. Att ibland är det ju en person som är lite modigare än andra. Och som ställer de här frågorna, och alla tycker att det är jätteskönt. Nej, men Ann-Kristin, hon ställer frågor, och så får man reda på saker som man undrar själv. Och då tycker jag att då kan man faktiskt ta ett medansvar där och säga, ja men det undrar jag också. Så att man, liksom, vi är fler som undrar
den
det där.
Personen.
Mm. Ja, ja, precis. Det tycker jag, istället för att sitta där och bara vara tyst och tycka, gud vad skönt att hon, för det undrar jag också.
Mm.
Just det. Men jag tänker också att vi har pratat mycket om ledaransvaret, och att så här, jag reflekterar, är jag kanske inte den formella ledaren, men jag är lite informell ledare, och då har jag ett stort alltså ansvar, men vänt på det, det är en enorm möjlighet, för det vi vill åt här är ju att vi ska må bra, vilket vi vet att vi gör. Vi har potential att må bättre i en trygg grupp, men vi jobbar bättre, vi lär oss mer, och vi får liksom, vi får get things done, precis som det står i den här rapporten. Så att det finns, alltså vi behöver nog hjälpas åt att koppla upp oss på affärsnyttan liksom. Och ibland kan man ju behöva tänka som gruppen, så här, vad är det väldigt viktigt att vi gör? Ja, men det är ju att vi liksom reflekterar, okej, så här, och vad är det som hjälper oss att göra det? Ja, men det är ju att det känns tryggt att fråga och lyfta saker, okej. Och vad vet vi då från forskningen, liksom, vi har ju den i ryggen, är bra för att få det att hända? Ja, men det är ju att det känns att det är tryggt här inne, att vi kan känna oss lugna. Okej, då behöver vi ju typ i varenda möte göra någonting som liksom rensar i rören lite grann. Så att det behöver, jag tänker att det verkligen behöver vara en liten stund. Varje gång vi ses behöver vi mata, kalla det för sårbarhet eller vad det nu kan vara. Att man verkligen förstår att det händer precis hela tiden. Så antingen så stärker jag det eller så försvagar jag det, vem jag än är. Och det är ju stort ansvar men stor möjlighet. Och det kan ju handla om att fråga någonting eller berätta någonting bara.
Ja, och jag skulle verkligen vilja uppmuntra till att, att våga, även fast man tycker att det känns lite läskigt, att våga visa sig mänsklig. För att jag, i den takt som jag har gjort det och pushat liksom de gränserna för mig själv, det blir så otroligt häftiga effekter. Det är helt enkelt inte så att folk tycker att nej, men den där Caroline, hon verkar ju inte tro det, henne kan vi inte lita på, utan det blir verkligen precis tvärtom. Och de LinkedIn-inlägg där jag har visat upp liksom en mänsklighet, jag får aldrig så många likes som på dem. Och folk känner igen sig och skriver kommentarer. Och gud, kan till och med du göra så här? Ja, men då kanske jag... Ja, men så. Mm. Så att det är... it's a lot of love out there. Det betyder inte att du är mindre ledare eller mindre kompetent för att du ger uttryck för att just det här kan inte jag, eller det här är jag osäker på, eller det här tolkade jag fel, eller vad det nu kan vara liksom som man bjuder på. Mm. Så gör det.
Ja. Mm. Tack för den uppmaningen, Caroline. Den hoppas vi att ni tar med er ut i livet. Ja. Fantastiskt samtal, och nu är det dags att runda av. Jag tänker att det här är både svåra ämnen, eller ja, alltså svåra saker att göra, men det finns också såna här små delar i det, som det du uppmanade till nu, Caroline, som man kan ta med sig och börja med. Så med det tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health och dig, Ayat Al-Mansour på Hi-Hat Sounds, för den här produktionen. Och vi tackar vår gäst Caroline Lonud. Jättekul att ha dig tillbaka här och att du fick vara med på vårt 8-årsavsnitt. Tjo!
Yeah, tack så mycket!
Ja, men prata gärna med oss på LinkedIn. Det är en kanal vi också använder mycket. Kommentera så får vi höra vad ni tycker. Så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Tack allihop. Må så gott. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.